Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som oftast har härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Träolja från 90 kronor burken. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Det är kul att just byggjobbare, alltså vanliga människor som dricker vatten på stan eller alltså utomhus när de jobbar eller vad som helst, de har ju flaskor som är liksom en halv liter flaska. Mm. Nu när man går ner till Slussenbygget, står det som gästarbetare från Polen och Litauen eller vart alla kommer ifrån. Mm. Alla dricker vatten ur såna här stora 1,5 liters flaskor. Så står de liksom dubbelfattat och bara häller i sig vatten.
Ja.
Jag tycker det är äckligt.
Jag tycker det är äckligt. Ja, jag tycker det är väldigt rimligt eftersom de liksom jobbar med kroppen.
Ja, lite klass kan man önska.
Polacker eller Litauen eller var de kommer ifrån.
det var en byggarbetare som hjälpte oss på Gotland.
Ja.
Och han hade också en och en halv liters flaska. Ja. Som han fyllde på med äckliga kranvattnet.
Ja.
Men han hade liksom haft den där flaskan, jag lovar, i 5 år. Och inte bytt ut den. Mm. Så den var liksom helt gul. Den var inte genomskinlig längre. Nej. Och den var liksom ihop tryckt så som när man trycker ihop den liksom.
Ja, just det.
Den hade den formen.
Ja.
Så hade samma vattenflaska liksom. Jag lovar att ha haft den i 5 år.
It's been places.
Ja, och vet du, det äckliga vattnet på Gotland, man inte har kommunal.
Fruktansvärt äckligt.
Som man kallar olja. Det tryckte han i sig, satte han i sin grävskopa där.
Gud, han liksom packar den när han åker på ett nytt jobb. Ja. Liksom ser han till att packa den lite så här ihoptryckt, ja, så den inte tar för mycket plats i väskan.
Den är liksom nästan som en boomerang nästan. Sen är det så. Ja. Alltså, den är liksom sned för att han har tryckt ihop det så mycket.
Ja, det är ju faktiskt, det är ju härligt på något sätt. Det är äkta på något sätt.
Ja, men så här, det är inte så att han gör det för att vara ekonomiskt. Alltså, det är klart att han får hem flaskor någon gång i sitt hem som man kan byta ut. Ju.
Ja.
Men om det bara är trygghet eller om han bara så här...
Det är turflaskan. Den har hört otroligt mycket.
Mm.
Den har förmodligen sett saker som ingen människa ska behöva se.
Nej,
det är ett snabbt gotländskt byggknull liksom, tvingats ligga där och lyssna på.
Men det var också när han skulle äta mat, äta lunch. Så vi hade ju lunch över, så vi tänkte vi bjuder honom på det.
Mm.
Så han bara, schysst, vi kan käka lite mat av oss.
Mm.
Sen bara vill han dricka. Bara, nej, det är lugnt.
Mm.
Så går han in och fyller på sin flaska. Så äter han, har han samma flaska på matbordet vid lunchen. Det var inte fräscht för att andra, kan jag tycka. Alltså att se den där liksom...
Ja, det är lite solkigt liksom.
Ja, men det var som, alltså, som ett jävla korallrev där inne med bakterier.
Ja, men fan. Helt egen fauna.
Ja, helt egen fauna i den här besudlade vattenflaskan. Gotlandsdrickor, det är det gott när man är tåst då. Och vår gudotar, vår ger och sin går bra skå. Ja, Gotlands drick och ger så gott när man är tåstå. Jag var på Gotland nu i veckan. Alltså.
Ja, just det.
Jag har varit där en hel vecka.
Vad trevligt. Hur var det?
Nej, det var ju toppen. Alltså, vi kom dit och hade ett dunderväder.
Ja.
Inte en käft där nere.
Nej.
Av turister.
Ja,
så det var ju asskönt.
Men lagade du någon god mat då?
Mm, det gjorde jag verkligen. Förra gången vi var på Gotland så hade vi en gäst. Ja, det kom en kompis till Maja, Elsa.
Mm.
Kom ner till oss. Och jag hon hade med sig en bok. Som så här present.
Mm.
Det var Myllymäkis bok. Som heter typ Myllymäkis menyer. Någonting.
Just det.
Som jag satt och bläddrade där på Gotland.
Mm.
Bara få lite. Och då hittade jag en rätt som jag lagade. Och adderade saker till.
Mm.
Jag tyckte inte liksom att jag vill ha lite mer på den bara.
Han är lite sådär...
Lite minimalistisk.
Minimalistisk, ja. Ja, precis. Exakt.
Det är, och jag adderade. Men det är så här, den kommer vi prata om nästa vecka.
Ja.
I podden. Vet du vad vi också gjorde på Gotland förresten?
Nej.
Jag, istället för att ta en köttbit, det var innan den här myllemärkerätten, så testade jag att steka aubergine, nej förlåt, zucchini och aubergine.
Och så att jag börjar tröttna också på att du blandar ihop de två hela tiden.
Jag vet.
Varje gång du pratar om någon av de här så...
Men det var zucchini jag var ute efter, den gröna.
Ja.
Jag delade upp dem som i biffar. Alltså typ kanske 1,5 centimeter tjocka.
Ja, just det.
Sen stekte jag dem precis som man steker en biff. Så här, först i olja, liksom på yta. Och sen så smör och vitlök och örter och allting. Mm. Och liksom öste den som en biff.
Mm.
Och det var så jävla gott.
Ja, härligt.
Så jävla gott. Det blir verkligen som en köttbit.
Ja, så istället, men det skulle kunna vara ett bra alternativ.
Ja, alltså på riktigt. Det var otroligt. För jag började precis signat upp på New York Times Cooking.
Mm-hmm.
Som jag såg på Instagram. Skitbra Instakonto. Det borde ni följa.
Bra.
Mycket inspiration och väldigt, väldigt, väldigt mycket olik mat.
Mm.
Men, och då har de en app också. Där man också kan liksom signa upp. För att få videos och recept och
mm, bra.
Där. Och det kostade mig. Det kostade 250 spänn om året.
Mm.
Så det kände jag, det är det värt.
Det är det värt.
Och där var där jag såg det att de stekte zucchini som en biff.
Mm.
Och sen så gjorde jag en potatissallad till det. Som de också hittade där i New York Times.
Fan vad bra.
Så att, det är tips att följa New York Times Cooking.
Vi glider mer och mer mot att liksom ha 50-50 vegetariskt kött nu. Det är sympatiskt av oss.
Jag vet inte vad det är. Alltså jag kan inte sluta tänka på zucchini.
Nej, jag märker det.
För det kommer komma, som sagt. Varje rätt jag har gjort nu i år, eller den här hösten, har haft innehållit det.
Ja.
Och nästa vecka kommer det också innehålla det.
Ja. Min som jag ska prata om idag innehåller inte ett spår av zucchini. Och inte nästa heller.
Nej.
Men det, du det får bra. Jämka upp där.
Ska jag berätta vad nästa veckas rätt är redan nu? Så man bara sagt det.
Ja, kan jag.
Det är svensk biff. Det är hårt jävla stekt zucchini. Typ som jag pratade om nyligen.
Mm.
Fan, det var aubergine jag menade.
Ja, men jag orkar inte.
Nej, jag orkar inte heller.
Jag orkar inte mer här. Du får...
Nej, jag måste lära mig.
Alltså, aubergine... Att du får hitta ett samlingsnamn eller liksom... Ja. Det känns så jävla...
Det är biff.
Det känns hopplöst på något sätt.
Det är biff. Svensk biff.
Ja.
Aubergine.
Tack.
Ja. Lite grejer också.
Det är myllemäki. Det är biff. Det är aubergine.
Ja.
Lite så här minimalistiskt utplacerat på en stor vit tallrik. En droppe sås i ett av hörnen.
Mm, men vi tar det mer till. Massa god stekt svamp. Och sen så la jag till och gjorde en brynt smörmajonnäs till den.
Mm.
Jag liksom semitorkade tomater.
Okej. Okay.
Och sådär, lite olika grejer. Kan vi,
det här är smörmajonnäs, jag är väldigt nyfiken på.
Det här var en av de godaste rätterna jag har lagat.
Okay.
Och det sa även min svärmor som var på plats.
Mm.
Hon bara, nu måste jag säga, det här är faktiskt godaste jag har ätit som du har lagat.
Och du har ändå lagt ribban högt. Hon är väldigt bortskämd, Sissi.
Ja, nej, hon får mycket,
med din mat.
Hon får mycket god mat.
Härligt. Myllymäki är ju otroligt duktig och hans nya restaurang där ute på Djurgården borde vi ju försöka
besöka. Ja. De har fått en stjärna.
Aha.
De släppte ju stjärnorna här i veckan.
Ja.
De nya, ska vi bara dra igenom dem? Så vilka som är nya snabbt innan vi sätter igång med maten.
Ja, det kan vi göra.
Alltså de som behåller, alltså Franzén behåller 3 stjärnor.
De har 3?
Ja, de har 3. De har haft 3.
Det är enda svenska krogen som har 3.
Enda i Skandinavien.
Ja.
Jag vet inte riktigt om det stämmer. Men jag tror att det är fler som iskandrar. Jag tror
kan vi få någon...
Kanske att Moemo har det också.
Mm.
Med din kille som du älskar. Han som jag jobbade med.
Kasper Bångstad. Nej, vad heter han? Espen Björnstad.
Vi kallar alltid honom Kasper Bångstad. Det är kul. Han heter Espen Holmbobang.
Espen Holmbobang. Ja.
Ja,
honom är jag också trött på.
Ja, han är jävligt trött på.
Mm.
2 stjärnor. Volmers Malmö. Aloe i Stockholm. Och Axen Krog i Stockholm. Och Gastrologik.
Mm.
Sen de nya då, de som fått 1 stjärna. Det tycker jag är mest intressant. För det är som är största prestationen egentligen.
Ja, att komma över den ballen.
Att få den. Liksom. Och det är ju då Aira.
Ja.
Myllymäkis ställe ute på Djurgården.
Mm.
Som ligger långt ut, helvete ute på Djurgården.
Ja.
Men jag sprang förbi där igår.
Ja.
Jävla fint. Och sen så är det någon som heter Project i Göteborg. Och sen finns det en som heter restaurang Äng i 2 åker.
Aha.
Och sen så Hotell Borgholm på Öland.
Okej.
Okay. Så det är de som är nya.
Kul!
Och jag lovar, i slutet på avsnittet ska jag berätta mycket mer ingående och fresta om den här rätten. Lite mer målande om jag ska göra nästa vecka.
Gör det.
För det gick inte så bra nu.
Nej.
Nej. Vi är den här veckan sponsrad av Bosch och framförallt köksmaskinen Serie 6.
Serie 6, maskinen som kommer få både dig och mig, eller redan har fått både dig och mig att börja baka mycket mer än vad vi redan gör. Och detta gör vi då med hjälp av Bosch Serie 6. En av anledningarna till att den är så jävla bra är ju också att den har en unik 3D-rörelse som ser till att degen arbetas ordentligt och att alla ingredienser fångas upp i botten av skålen.
Den har också sensordrivna program som gör att maskinen känner av, till exempel när degen är färdig, har knådats tillräckligt. Och den stannar då när degen är perfekt knådad.
Vi kommer ju släppa ett extra avsnitt snart. Där vi har en gäst.
Mm.
Zeina Mortada.
Ja, så jävla
Zeinas Kitchen.
Så jävla härlig kvinna. Älskar henne.
Zeina är ju en mästare på brödbakning. Och hon använder ju själv serie 6. Så man förstår ju ändå att det är bra grejer här.
Ja, den är också så här rejäl stadig. Den kan alltså bearbeta upp till 3,5 kilo deg i den här 5,5 liter skålen. Så du kan göra ordentliga degar i den här. Integrerad timer. Våg. Att den har en inbyggd våg. Så du behöver inte hålla på och måtta upp med decilitermått eller någonting. Du kan hälla på tills du ser att det är rätt mängd gram.
Ja, och inte bara att den har en och två vågar till och med. Det är både den som är i själva skålen och så har du upp på själva armen där själva kroken sitter i. Så finns det liksom ytterligare en våg.
Det är något som tyder på ett väldigt stor maskinslugn är ju att man kan få prova på hemma 100 dagar. Med fri returer.
Ja.
100 dagar. Jag har ju länge drömt om att bli mer som min mamma. Min mamma, när vi är på landet, då bakar hon ju bröd varje kväll. Vi är 12 pers där, då bakar hon frukostbröd till alla som är färskt på dagen efter. Jag vill ju föra det här vidare. Där är ju Bosch serie 6, det är lösningen för att den är så enkel att använda.
Bosch serie 6 finns att köpa hos Power. Och där kan man även läsa mer om själva köksmaskinen. Vi tackar Bosch.
Vi tackar Bosch.
Dankeschön.
Vi tackar Bosch och vi påminner också om att det snart kommer ett specialavsnitt med Bosch och Zeina.
Danke.
Dankeschön.
Vi är den här veckan sponsrade av 7-Up Zero Sugar.
Yes, den här underbara läsken med citron och lime smak som du ju också då finns i 7-Up Zero Sugar. Det är ju ändå en väldigt bra måltidsdryck.
Ja, men alltså det är ju det, för att om man tänker på det fräscha och lätt. Det svalkande.
Det citron och lime.
Upplyftande citron och lime, förstår du? Alltså det är klart att det nästan, jag tror faktiskt inte det finns någonting egentligen som blir sämre, alltså mat, av att dricka 7-Up.
Nej.
Förstår du vad jag menar? Alltså så här, den smaken är så pass liksom ren och clean och liksom svalkande och allt det där.
Mm.
Du fattar?
Jag tänker nu närmar sig Valborg här. Det ska ändå komma lite värme. Att liksom bara hälla upp en 7-Up med is och citron i ett kallt glas i trädgården.
Mm. Och kanske grilla så här kyckling på rotisserie. Har du gjort det någon gång?
Nej, men det kanske är något som faktiskt den här jag kommer börja med i sommar. Med en fräsch, syrlig sallad.
Exakt.
Lite primörer och sen ett uppfriskande glas 7-Up Zero Sugar.
Sista åren när Zero har tagit liksom över marknaden så blir man ju glad varje gång man upptäcker att liksom ens gamla favoriter som 7-Up ändå har varit genom åren.
Mm.
Och bara, ja, det är klart att det finns i Zero också.
Den här smaken är verkligen, alltså jag kopplar den starkt till sommaren och sommaren står framför oss. Så att det är bara att langa in lite 7-Up i kylen och ta dig an sommaren på ett värdigt sätt. Vi hälsar sommaren välkommen och knäpper en 7-Up Zero Sugar. Lyssna bara på det här ljudet.
Vi är den här veckan sponsrade av Pilsner Urquell, våra vänner på Pilsner Urquell.
Ja, de har blivit som en fast punkt för oss ju. Jag framförallt dricker kanske mer Urquell än vad du gör. Men därför är jag extra glad och liksom kunna presentera att under våren så lanserar Pilsner Urquell kortburk på Systembolaget.
Den
lilla 33an. Och den är kall hela vägen igenom. Och så vidare. Det är en av de fina grejerna med Urquell. Det är också så att om man går på ett Urquell-hak, då har de ofta en certifierad tapster. Som liksom upprätthåller kvaliteten på varje öl som serveras. De går ju då 4 dagars utbildning på bryggeriet i Pilsen. Där de får detaljerad kunskap om Pilsner Urquell och hur man hanterar det. Jag har ju gått den här kursen. Jag är ju, I'm somewhat of a connoisseur.
Man ska väl skölja glaset innan, va?
Ja.
Och hälla då ölen sen i mitten av skumkronan.
Ja, i mitten av glaset så att det bildas en skumkrona till sista droppen.
Ja, just det. Mm, så är det.
Det som kännetecknar Pilsner Urquell är den gyllene färgen, det vita krämiga skummet, den balanserade smaken.
Ja.
Det är en ljus lager, men den har ju en sofistikerad beska och karaktär.
Och för att konsumera alkohol så måste man ju vara över 20 år och framförallt dricka med måttfullhet.
Det är väldigt viktigt i det här sammanhanget att alla förstår det.
Tack, Pilsner och QL.
Ja, men nej, jag har ju dagens rätt. Men alltså, jag har på något sätt lite tappat självförtroendet, om jag ska vara helt liksom ärlig nu.
Ja.
Och det ni kommer förstå när jag berättar om den här rätten. Men jag känner liksom att dels det finns en Ola Salo har berättat en anekdot om när han innan The Ark och sådär, då var han ju understudy till Peter Jöback på Kristina från Duvemåla.
Mm-hmm, visste inte.
Och understudy, vet du vad det är?
Nej, inte det, men bara som någon bakgrundsgubbe.
Ja, men det är, nej, men då är det ju så här, alla stora uppsättningar så här, London och också i Stockholm liksom, där det är så här, det är så mycket publik och så mycket biljetter på spel så att man måste ha en understudy som kan hoppa in om någon blir magsjuk eller
liksom,
dör eller.
Mm.
Jag har själv varit understudy på Stadsteatern liksom, att man lär sig en annan persons roll och går bredvid och så är man redo att liksom hoppa in med kanske två dagars varsel eller kanske en kvälls varsel.
Ja,
det är riktigt jobbigt och otacksamt.
Och känns ju som en bättre person och sångare och bara på alla sätt än Jöback.
Ja.
Sen att han var understudy bara.
Det får man verkligen säga. Men då var han ju ung och Peter Jöback är ändå typ så här 50 bast och Ola är väl skitsamma. Ja. Men han var understudy där och då, det var ju den här rollen då, guldet blev till sand-rollen, vad fan den nu heter, vet jag inte. Men han har ju några paradnummer.
Mm.
Och efter att Kristina från Duvemåla hade haft premiär så blev Peter Jöbacks otroligt hyllad. Han körde den där liksom guldet blev till sand och den var ju magiskt. Och det var på Malmö musikteater då, urpremiären var ju där. Och så spelade de ju flera hundra föreställningar och till slut då, så hände något med Peter Jöback som gjorde att Ola Salo fick äntligen hoppa in. Och då annonserar de det i salongen. 5 minuter innan föreställningen ska börja. Ikväll ersätts Peter Jöback av Ola Salo. Och då står Ola Salo bakom.
Och då har Jöback gjort... Alltså, då, han är så, alla går med, alla, han har, den här Kristin, du målar en supersuccé. Alla liksom har väntat med att få se den här.
Ja.
Slutet på liksom hela...
Ja. Och han är ju folklig redan då. Ja, alltså, liksom,
alla kommer dit för Peter Jöbacks skull.
Ja. Och då annonserar de det i salongen. Peter Jöback kommer ersättas av Ola Salo. Och då står Ola Salo bakom scenen och hör hur publiken bara... Och sen ska han gå in och köra 3 timmar musikal med det självförtroendet. Så känns det nu när jag gör mina tutorials och gör mina rätter. För att dina tutorials är mycket snyggare än mina. Slipade. Mm. Välproddade. Du är tv-producent. Du har någon sorts perfekt fågelperspektiv. Du redigerar dem.
Mm.
Det är liksom lite snabbspolat ibland, lite det är otroligt proddat.
Vet du om man kan trycka på några filmar bara uppsnabbat. Finns en alltså istället för att spela in vanligt så kan man uppsnabbat.
Aha. Okej.
Okay. Så det kan man göra.
Ja, men då ska jag får börja jobba nu för att jag tycker att mina tutorials ser jävligt slabbiga och amatörmässiga ut. Och den här maten som jag gjorde idag, den bitvis blev den briljant, bitvis blev den inte så bra. Det här ska vi prata om.
Ja, för vi fick ju förra veckan ett sätt på Solens mat.
Ja.
Och det är fler som har sett det på Instagram nu. Många som har börjat kolla på det.
Ja,
på
ja men det ska man göra. Det är liksom som att bli masserad inifrån liksom, av bara mys.
Verkligen.
Att titta på det.
Och då började vi prata om att det var en gubbe som gjorde en porchetta.
Mm.
Och då tänkte vi... Men då kan ju du göra en riktigt sån bra porchetta till den här veckan. Och det har du gjort.
Ja, det har jag gjort. Men hela ursprunget till den här rätten, det är ju en rätt som jag kom på själv. Som jag fick feeling i våras.
Mm.
Och det var ju varmt tidigt i vår. Och min svåger och hans, alltså min Lisas syrra och hennes kille har köpt ett jättefint hus ute på Ekerö. Där de har pool och grill. Och liksom det är ett litet paradis som vi åker och hälsar på ibland för att det är så jävla mysigt. Och så var det någon solig dag och vi bara så här, ja men vi kommer. Och så käkar vi grilllunch och badar. Mm. Låter barnen bada liksom. Perfekt, underbar dag. Och då har jag hittat, då har jag en porchetta i kylen.
Porchetta.
Porchetta i kylen. Det finns ju färdiga att köpa i handen.
Bra, liksom. Ska jag säga.
Jättebra.
Ja.
Alltså jättebra. Och billig också.
Ja men det är ju fläsk. Alltså, alla vet hur vad porchetta är. Eftersom att vi sitter och pratar om det här nu.
Ja, men det kan vi ju berätta då. Det är ju en fläskrulle.
Ja, en fläsksida som man rullar ihop med massa örter och vitlök och grejer.
Och har svålen längst ut. Ja. Och så kör man den långsamt i ugnen först. Och sen så bränner man på den så att den här svålen blir liksom krispig och knaprig. Och det är ju otroligt gott. Men jag hade med mig en sån. De hade lite hamburgerbröd. Jag åkte förbi affären på vägen ut och köpte lite spetskål. Bara för att ha något liksom. Jag hade läst någonting om picklad spetskål. Det var jättegott. Mm. Sen bara såser. Vi kör bara någon färdig sås liksom. Som de har i skafferiet.
Mm.
Och så drar vi ut, grillar. Det är en underbar dag. Vi börjar dricka Peroni liksom redan klockan ett. Det är så jävla härligt.
Det är maj, sommar framför er.
Hela sommaren är framför oss. Ligger där som en ocean bara av liksom gott, kallt vin och sol och bad. Det finns ju ingen bättre känsla än den som man har i maj.
Nej.
Och mina stora barn är så pass stora så att de liksom kan bada själva. Du vet, man bara hör dem. De har så jävla kul. De håller inte på med någon skärm. Man känner så här, det här är, nu är det perfekt. Mm. Jag slänger på den här porchettan på grillen. Han har en sån porchettan på grillen. Och han har en sån här härlig, vad heter de? Typ landmark, landban.
Jag har en sån.
Ja, du har en sån.
Men det är inte så härligt, jag hatar den.
Ja, okej. Men för mig är den härlig. För jag har en gammal jävla trött klotgrill som har stått och möglat i 5 år på vår uteplats.
Landman, heter vi en landman?
Landman.
Ja, men köpte jag på Coop liksom.
Ja, men det finns finhyllor, det är gasol.
Ja.
Gasol är ju faktiskt bra. Det finns liksom en, så man kan fälla upp locket och där finns det en hylla så du kan grilla direkt och sen lägger du...
Ja, exakt samma.
Ja. Så jag grillar på den här lite först, myser, lägger upp den på finhyllan, får feeling, skär en halv spetskål, lägger i en form under porchettan.
När den ligger på myshyllan så lägger du alltså en...
Ja. Ja, och då ligger den och droppar på spetskålen.
Okej, okay, så du droppar alltså grisfett liksom innehåll från de här vitlöken och örterna.
Ja.
Rätt ner på spetskålen. Samtidigt som tillagas.
Så att den här...
Det är där. När man tänker på det. Det är då jag inser varför jag tycker om att laga mat.
Mm.
Det är då jag inser varför jag känner att mat är någonting.
Ja, men precis.
Jag är lycklig.
Ja, och jag känner mig så smart och bra och kul. Och att det är så här, det är lite så här som man säger så här. Man vill kunna tjäna pengar i sömnen. Det är på samma sätt det är där maten tillagar sig själv. Alltså porchettan och spetskålen jobbar tillsammans. Och jag sitter och dricker Peroni. Porchettan. Ja, och vi har lite såna här potato buns.
Ja.
Tar fram sriracha mayo. Hälften av spetskålen picklar jag. I 1-3-lag.
Okej, strimlad var det.
Ja, strimlad. Och den, du lärde mig lite picklad rödkål så. Mm. Det är ju jättebra.
Ja.
Nästan bättre än spetskål. Men den, så picklar den så det kommer få en lite syr, det är lite söta, syrliga, liksom ättika bingbonget från det fettiga med spetskålen. Tycker jag också att jag känner mig lite som en så här fine dining kock, som så här, variationer på kål.
Ja, ja, det är men, lite, men det låter ju som en...
Ja, men det är lite Tom Sjöstedt-aktigt. Ja, liksom. Ja, 3 olika sorters kål och så blir det plötsligt en otrolig förrätt. Liksom. Och sen då tänker jag så här, ja men okej, såsen. Ja, sriracha är egentligen inte provensalskt eller italienskt på det sättet. Men det kommer hetta till allt det här feta och söta. Mm. Och så gör vi den här burgaren och alla blir helt till sig. För att den blir så jävla bra. Porchettan.
Skär ni ändå bara som i skivor?
Ja, skivor.
Som hamburgare liksom.
Ja, som hamburgare. Mm. Och lägger i brödet. Jag strimlar upp också min fettbakade kål. Min picklade kål. Och så sriracha.
Mm.
Sen tar vi också lite barbecue, sån här färdig barbecue-sås på. Det är mycket olika stökiga smaker här. Men det blir otroligt gott. Ja. Och där hade jag sån jävla feeling. Och sen har vi pratat om det här. Och sen så gjorde jag den här häromdagen. Och tänkte jag, nu ska jag har ju ändå en matpodd. Så jag ska göra porchettan själv såklart. Så jag går till kötthandeln i Söderhallarna.
Mm.
Den är otroligt mysig. Det är Lulles den heter.
Ja, det heter den va?
Ja.
Och bara Söderhallarna generellt är ett sån bortglömd liten... Ja. Was av liksom matmarknad i Stockholm. Det är alltid Hötorgshallen eller Östermalmshallen man pratar om, men Söderhallarna är jävligt bra.
Ja, jag skulle säga att innan jag kom hit så gick jag brukar gå en sväng i Östermalmshallen om jag har tid över, för jag tycker det är så mysigt. Mm. Men jag måste säga att Söderhallarna är mer du och jag.
Mm.
Östermalmshallen känns som att man har besök någon annanstans.
Ja, men det är Alex Schulmans.
Ja, det är Schulman som går ner och köper något där liksom och kallar sig själv för köttguden för att han köper jättebra
kött. För 5 000.
Ja. Men Söderhallarna är också lite så här, det är lite folkligare, lite mysigare. På övervåningen ligger det konstiga så här,
där har vi,
modebutiker
för
damer.
Ja, vi är
vår
BVC, alltså vi har vår barnvårdscentral uppe på Mamia som ligger ovanför köttbutiken där.
Ja, men bara en sån sak.
Ja.
Och en bio.
Ja.
Och undervåningen på Söderhallarna som är helt obegriplig. Liksom.
Ja, ja.
En konstig skivaffär, en frisör, en asiatisk livs.
Det är nästan, jag tänker på drömställe.
Ja, men jag älskar det.
Ja.
Jag älskar det.
Ja, det är verkligen.
Älskar Söderhallarna. Och där åt jag också, när jag handlade så var jag svinhungrig. Och där hittade jag också på typ Elias falafel eller Ellis falafel.
den falafelstället som ligger där. Ja.
Där åt jag min livs bästa falafel.
Är det sant?
Mm. Alltså det var så jävla bra falafel. Och man förstår hur, vilken skillnad det är på falafel och falafel. När du är på en pizzeria och får så här mikrade falafelbollar som smakar gammal disktrasa.
Frigolit.
Ja. Och så får du så här nyfriterad, krispig, mörkbrun falafel som är grön inuti. Och herregud vad gott det var. Med tahinisås, hummus. Alltså det var så jävla bra. Alla som lyssnar på den här podden måste gå och äta falafel där.
Så jävla sjukt. För när vi var förra veckan på BVC med Harry så gick vi efter ett varv och så köpte jag med lite mortadella hem för det är gott. Så. Mm. Men du gick jag förbi det stället. Mm. Och han stod där, han som drev det, och delade ut smakprov.
Ja, det var så jag sa nej. Lite på det.
Aha. Och jag sa nej, men vi har inte tid. Vi har ung jäveln började grina och allt det Så vi har sket i det. Och så var det den godaste.
Bad mistake.
Nej.
Det var så jävla god. Jag fick smaka en sån och det fick mig att köpa en falafel. Alltså, deras merförsäljning funkar ju. Det var ju genialiskt. Men det var otroligt bra. Men det var inte det vi skulle prata om nu. Jag köpte en fläsksida. De är så jävla gulliga. Säger jag ska göra porchetta.
CCH på italienska blir K.
Okej. Okay.
CC blir Ch.
Ja, okej. Okay. Apenninska halvön och hela den biten. Men, och då sa jag, ska jag ha en porchetta? Och då sa de, ja men jag skär upp den till dig. Så skar de en sån här, du vet, de skar av svålen fast inte längst ut i kanten. Så att jag behövde inte hålla på och fippla med den själv.
Nej, för det är ju det som är grejen. När man köper en hel fläsksida och du ska göra en porchetta, då måste man, för att inte man ska rulla in skinn i rullen, så måste man ta bort lite av skinnet, så att säga.
Mm.
Typ en fjärdedel av skinnet ska väl bort?
Ja, det gjorde ju inte jag.
Men vad menar du att de gjorde åt det då?
Han skar upp ett veck mellan svålen och köttet.
Aha.
Så att jag sen bara kunde rulla hela... Man fällde ut den som ett stort ark.
Ja, men det gör man ju. Precis,
Fyllde insidan och sen började rulla med köttsidan.
Han skar hela liksom längs med, så att säga. Så kan fick upp ett dubbel
ark. Ja, men lämnade så att det satt ihop i slutet. Ja. Så att jag kunde veckla upp den som en bok, liksom.
Men där finns det också det man kan göra då. Alltså, det är just så här. När man då har fått vecklat ut den som en bok...
Mm.
Och rullar in sakerna som man har i, så kan man ju också ta bort en del av själva svålen, så att du bara får ett varv svål, så att inte kommer in svål in i porchettan.
Ja, just det.
Är ju en grej man kan göra.
Ja, men det tror jag eventuellt inte att jag gjorde.
Det behövs inte heller, men det är en grej man kan göra.
Nej. Men sen så, och sen så gick jag runt där och så köpte jag soltorkade tomater, fast på burk, alltså krossade lite kryddade istället för att hålla på och hacka upp soltorkade tomater själv. Jag köpte färska örter, jag köpte citron, du vet. Jag fyllde sen då min porchetta med en smet på soltorkade tomater, färsk dragon, persilja, citronzest, pressade lite citron, jättegott, olivolja, salt, peppar, bra olivolja.
Vitlök,
rullade ihop, band ihop det. Nej, ingen vitlök. Nej. Det var vitlök i den här soltorkade tomatpastan som jag hade. Snurrade ihop, inte det snyggaste ihopsnurrningen jag någonsin har sett, det kommer man se på tutorialen, men det blev, sen la jag in den, körde. Jag köpte spetskål, la den under. Det är samma process som hände på grillen. Tänkte jag, den händer ju under nu.
Det funkade ju med den grejen i ugnen också, såklart.
Ja, det funkade jättebra. Sen köpte jag potato buns, stekte dem lätt i pannan så att de skulle bli lite crisp. Jag hade sriracha och barbecue-sås. Satte ihop den här burgaren. Och blev skitdåligt.
Hur då? Hur kan det bli det?
Nej, men jag vet inte. Och det här också, nu, mitt självförtroende nu är, det blev, men jag tänkte såhär, ska vi skippa det här avsnittet då för att det här inte funkade? Men samtidigt så måste vi också kunna prata om när man gör fel.
Exakt, och då ska jag ta lärdom om, vad hände
vad
där?
Vad gjorde jag för jävla fel? För det blev, jag vet inte, jag gjorde allt rätt med porchettan. Den var liksom, den var toppen. Ja. Svålen blev så här hård, den blev som liksom kräftskal, knacka på den liksom, och bubblig och salt och god, men den funkar absolut inte i början, för det blev för hårt. Du bet och du kände som du bet i en hummerklo liksom i början. Kålen blev liksom soggy och dränkte brödet, så brödet blev så här helt vattnigt och äckligt. Srirachan kändes inte som att den funkade alls med det här. Jag tror att jag hade stressat porchettan också lite, så den blev lite torr på sina platser liksom. Den här smakkombinationen som jag tänkte liksom med så här, den feta kålen och det picklade, blev bara så här, det blev bara ett mishmash av konstiga grejer. Det blir som när man är på en typ så här thai-buffé och slänger på för mycket olika grejer. Du slänger på wokat och du slänger på en röd currykyckling, vårrullar och allting, och så är det bara en jävla fet goja.
Ja, okej. Okay. Men har du liksom undersökt, har du liksom googlat och sett så här, vad kan jag ha gjort för fel eller vad?
Nej, alltså jag vet inte. Jag antar att, men det här är ju också grejen med matlagning, att du, eftersom jag jobbar som skådis så kan jag bara dra paralleller till det, att så här, du drar ett skämt en kväll och så drar du det nästa kväll och det flyger inte alls. Alltså det är så mycket tillfälligheter som gör det, och försöka återskapa något. Till exempel om du jobbar med improvisation mycket, som när vi spelar in Bonusfamiljen till exempel, så gör man första tagningen och då kanske jag improviserar något som flyger. Mm. Som så här, ja men vi skrattar och det blir ganska kul i scenen. Och sen ska vi ta scenen i närbilder. Mm. För det gör man, alltid helbild för de som inte är så insatta i
man tar scenen flera gånger för att kunna klippa.
Man gör den kanske 4-5 gånger. Ja. En helbild, en närbild och en rörlig kamera oftast liksom, så man har lite att klippa mellan. Mm. Beroende på hur mycket tid man har. Men så gör man den i första tagningen och så fan det där satt alltså. Vad kul, vad roligt att vi har liksom lite impro bla bla bla. Och sen ska man göra det i närbilden och det är bara, det är så dåligt. För alla folk har hört det en gång innan. Det är inte samma överraskning.
Du är
inte
samma
överraskning för mig.
Nej, för du är lite nöjd med dig själv. För att du har liksom gjort någonting bra där. Ja.
Jag har lite feeling och tycker lite kanske för bra.
Slarva lite i balansen kanske.
Men du vet. Ja. Men, och lite så blev det med den här poketan då. Den majdagen, där vid poolen, i solen, så blev det här otroligt bra. Den här dagen, en lite ruggig höstdag när jag gjorde allt i ugn, så blev det helt enkelt inte lika bra. Och det hade ju tagit tid det här. Mm. Alltså det tar ju tid att göra en poketa. Det tar ju nästan 4,5 timme liksom. Mm. Och så picklade tillbehören och allting. Och dessutom då, Lisa var förkyld. Så hon kände inga smaker heller. Nej, det var så här jätteantiklimax på det sättet också. Jag försökte sen då göra en ny burgare. Det att skar bort svålen. Ja. Och liksom försökte portionera ut det lite bättre, men det blev inte bättre. Det är ingenting, det blev piss, Niklas.
Mm. Ja, det där,
är jag på botten.
Ja, jag fattar. Det där kan man kan verkligen bli ledsen av de misslyckandena.
Ja. Jag kände sen dess har inte jag lagat något gott.
Nej, ja, det är så, eller? Ja.
Så att jag vet inte om jag har tappat det liksom. Jag känner mig på riktigt
men vet du vad
det känns deppigt, och jag vet inte ens hur ska jag liksom lägga ut den här, det jag tar med mig. Ja. Det som jag tror att man så här, jag kommer lägga ut tutorialen. Mm. Och jag kommer stå för mitt misslyckande. Men det man ska ta med sig är att porketan och kålen som ligger under är super. Ja. Det ska man behålla. Det man ska ha till istället för någon soggy jävla potato bun, det är att man ska göra en len potatispuré. Mm. Ditt recept, helst. Och bara en liten sky, tror jag. Ja. En rödvinssky.
Ja, gott.
Över det här. Kålen, porketan, potatispuré, en liten sky. Det skulle jag egentligen ha gjort
igen,
om jag hade haft tid.
Du kan använda fettet som har droppat ner på kolen att göra en sky av.
Yes.
Det kan yes. Men, eller så serverar man, alltså man kan ju också bara servera det på, nu, om du inte vill göra en burgare av det, så kan man bara göra en på en focaccia. Bara som en macka också. Det är ju klassiskt italienskt att servera det så också.
Jag tror också...
Om du sa att parkettan, själva skinnet blev för...
Det blev för hårt. Alltså det var som att bita i liksom en spade.
Men det är inte fatta vad du kan ha gjort.
Ja, men det står ju så här, om man kollar på recept typ, så står det så här, kör den långsamt först, 4 timmar på typ 150 grader så fläsket blir så här, smälter i munnen. Sen bränn på det 225 grader så att ytan blir krispig, bubblig. Men den blev för hård. Den blev liksom deprimerande hård.
Det var inte kul att höra.
Nej.
All right, so as you might imagine, the first thing we're going to need is a big old piece of pork belly. Rule of thumb here is about 1/2 pound per person. And then because we're going to roll this into a roulade, we need to get rid of some of the excess skin. Because skin inside the roll is not going to get crispy, it's just going to be kind of gummy and gross. So as
you can see, rolling up the belly, binging with Babish.
Nej.
Babish är ju en stor matgubbe på YouTube. Han är 10 miljoner följare.
Aha, okej.
Okay. Otroligt. Ja, men då kan man ju säga det. Så här, nu kollade vi bara upp här snabbt. Det här är inte att jag... Nu vet inte jag. Jag är ingen expert på burketta.
Nej.
Men det jag sa... Vi kollade upp på YouTube här precis. Jag sa det här med att man ska ta bort en liten del av svålen. Att när man då har tagit ut sin stora fläsksida. Att man tar bort en del av... Kanske en fjärdedel av själva svålen. Så att när man rullar ihop den. Att inte komma in svål i själva rullen. Så att det bara blir som ett skal av svål. Och innan man kryddar själva köttet, att man liksom kryssar själva köttet och gör liksom ett kryssmönster så att det går ner liksom fett
både på
där
insidan och på utsidan.
Även på svålen så gör man också ett kryssmönster.
Ja, det gjorde ju inte jag.
För då kommer inte det kompakta bli så. Då blir det liksom att det spricker. Så jag tror att det är det som är grejen. Kanske man ska testa det en gång.
Ja.
Jag ska göra det någon gång. Testa.
Ja, man kan ju se min tutorial som ett sätt så här, gör inte så här.
Vet du vad man kan göra? Vi kan svepa upp till Babish lektion på hur man gör, rullar upp en porchetta.
Ja, ja, vi gör det som en bifogad länk.
Det är roligt, det gör vi.
Ja, lager men på lager liksom.
Allt det här andra tycker jag, alltså själva grejen. Alltså det som är grejen med din porchetta, det är ju det här att du låter
kolen mysa
under.
Ja, jag skulle egentligen slängt porchettan och bara gjort något med, bara ätit kol som en förrätt. Den där vackra liksom slicen av spetskålen som är helt bakad i fett. Den skulle man bara kunna haft som en liten förrätt på med någon lite tillbehör liksom, lite dra över lite citronzest och ha någon liten sky och så bara här är en liten förrätt.
För det gjorde jag till
fläskbakad spetskål.
Förra sommaren så var Sigge och Malin Eklund hemma hos oss på Gotland.
Mm.
Med massa andra. Och då så var det så Malin inte äter kött. Och då så tänkte vi hon måste ju också få gott. Jättemånga ska äta mat, men ja. Så jag tänkte, vad ska jag göra då? Jo, men spetskål.
Mm.
Så då la jag en sån där, liksom en god, kanske en kvarts spetskål uppskuren, i en bunke fylld med ett paket smör som jag smälte på ugnen, eller på grillen.
Mm.
Så la jag ner hennes spetskål i det smöret.
Mm.
Samtidigt som jag liksom stekte allt annat kött så låg den där och kokade.
Mm.
Drog ganska mycket i det smöret med vitlök i.
Mm.
Och sen så då, när det har gått kanske en kvart, 20 minuter, när allt annat var klart, så var ju den här också genomkokt. Och så då sillade jag av smöret och så grillade jag på hennes spetskål som redan var bakad i smör.
Mm.
Bara alltså verkligen fina grillränder.
Mm.
Och sen serverade jag det med hasselnötter
på. Ja, just det.
På. Och hon, jag vet att hon tyckte det var så jävla gott.
Mm, det låter otroligt.
Att baka en hel del spetskål i smör. Ja. Det är ändå...
Spetskål är ju en underbar råvara.
Ja, det är det verkligen.
Och snygg liksom. Jag ska visa hur jag har lagt upp den här lite fint så här, och var väldigt nöjd med den.
Mm.
Den kommer komma med.
Och sen kan man ju också så här, leka med innehållet vad man vill ha i själva porchettan.
Mm.
Men vi vill inte vara så där troop till liksom vad som är liksom kosher i liksom i några byn nere i.
Nej.
Apulien.
Nej.
Utan man kan ta vad som är gott och testa sig fram.
Ja.
Och det som är bra med porchetta är att det är en billig köttdetalj. Så det är, så här, det är ingen far. Alltså det är så här, man kan ju äta det ganska ofta. Det är inte så att man som behöver betala liksom 800 spänn för en fläsksida.
Nej.
Utan man betalar väl typ 150 för en
fläsksida. Ja, det är jättebilligt. Ja. Bra.
Det är som fläskkött är underskattat generellt.
Verkligen. Men det är också, jag slarvade också med hur jag band ihop det. Och tittar på Babish där. Mm. Att liksom, det är symmetriskt. Och jag, du vet, alltså, stressad, så att jag bara virar den här steksnöret. Mm. Så du vet, när man var liten och var på övernattning och man skulle få tillbaka sovsäcken i påsen, fast man lyckades aldrig rulla den bra, utan man bara knödde i den så det bara blev som en jävla, såg ut som en jävla liksom knarkpaket, du vet, så här, kokainpaket som flyter i land
exakt.
På stranden. Så var känslan på min porchetta, och det kommer ni se också, liksom, kors och tvärs och det sticker ut små svansar då.
För det man kan göra, antingen så lär man
mardröm.
Sig antingen lär man sig bindtekniken som är att man gör ugglor som man drar på. Det är ett sätt. Eller så tar man lite mer tid på sig och gör många bindställen.
Mm.
Se på en yta på kanske 30 cm kanske man gör 10 stycken bindställen. Så man gör ett snöutgången där och sen så får man liksom jämnt över hela. Mm. Men det tar lite längre tid.
Ja, det var också stress också såklart, eftersom jag var så här, okej, fan, det här, vänta nu, det här kommer ta 4 timmar, klockan är 5, vi kommer äta middag klockan 9 liksom, hungriga ungar. Och någon som sa till mig, stress heter den vind som blåser ner byggnadsställningar. Tycker du det har något?
Ja, men jag tycker att byggnadsställningar blåser ner ganska lätt, eller?
Nej, det gör de väl inte.
Det händer ganska ofta.
Aha. Ja.
Vem sa det där?
Det är en lärare på scenskolan.
Fan.
Birgitta Wallgårda.
Jaha. Det var inte bra.
Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Om en sous vide är på väg till dig för att du hörde en kollega prata om det. Och du råkade ljuga om att du också hade en och att den var så himla bra att maten blev så otroligt god. Och innan du visste ordet av hade du bjudit hem kollegan på middag nästa helg för att du sålt in din lågtempererade stek så bra att du var tvungen att beställa en på nätet fort som attan. Och ja, då finns det i alla fall flera smarta sätt att beställa hem din sous vide på. Som till våra paketboxar. Placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar på Snod.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Jag har jag har börjat kolla på matprogram. Sällan jag kollar på mat-tv. Mm. Men jag har börjat göra det igen. Vänta, jag tycker det är så jävla mysigt.
Ja, det är det.
Och då har jag upptäckt det här Tareq Taylors matresa. Ja. Som ligger på SVT Play.
Ja, det har jag sett.
Du har gjort det? Mm. Helvete vad mysigt det är.
Ja, alltså Tareq Taylor. Ska vi prata lite om Tareq Taylor?
Vet vad, jag
måste ha honom som gäst.
Nummer ett, han ska hit.
Han ska hit.
Det är så här, det är ingen snack. Det är det Sveriges trevligaste människa? Eller?
Ja, och efter det programmet så inser man det. Och jag träffade honom också på Kristallen. Mm. Där jag var och förlorade.
Ja, det gjorde du verkligen.
Men då var han där. Och han vann ju också årets tv-personlighet eller någonting. Och så såg man honom där. Och han... Så jävla härlig han är också, så aningslös. Han sätter kristallen mellan benen så det ser ut som att han har en stor glaskuk.
Ja, men det är ingenting han menar med det.
Nej, det finns inget beräknande i det. Det är bara, han är bara så helt... Han liksom tänker... Han är född för att göra tv.
Exakt.
Han är så otroligt karismatisk och verkar så jävla trevlig och genuin.
Och,
det är liksom, han skulle inte liksom vara den profilen som blev frånkopplad från TV4 efter en stökig slutfest.
Nej,
han är antitesen till den typen av tv-personlighet.
Sätt dig exakt vad du vill.
Vad hände?
Ja, vad hände nu? Du, oj.
Och nu sitter jag med den helt olämpligt här också. Ja. Mellan benen här. Den får plocka ner.
Precis.
Fast det var lite kul. Så den kan vara kvar.
Men, ja. Avspänt så här. Lite ledigt lite, bara. Jag märkte casual, ingenting. Lite casual. Hörru du, årets...
Är det mer imponerande om jag lägger den ner bara?
Nej.
Det blev för mycket. Den. Förlåt. Jag bara låter
du, men alltså, han är också extremt bra på att laga mat.
Ja.
Alltså det är också, han är liksom en av de bättre.
Ja.
Han har ju, alltså, han vann ju kockarnas kamp liksom, med vänsterhanden.
Ja.
Men det, då är han också så här, det är inte bara att han är bra på att laga mat och göra god mat. Han är också så här, det handlar ju mycket om tekniker i kockarnas kamp ju.
Ja.
Bara, vann allt där.
Ja.
Bara satt den här jävla kockjackan, hade liksom 25 medaljer på sig när han var klar.
Ja.
Det stod liksom, jag vet inte vilka han tävlade mot, men de andra liksom hipsterkockarna där.
Mm.
Och inte kunde väga en fisk.
Nej, och Mannerström som stod och gjorde någon så här bearnaisesås som såg ut som en potatispurjolökssoppa.
För jag ska laga en rätt nämligen som han gjorde med sin pappa i första avsnittet i Jerusalem.
Hans pappa vill man också leva med.
Ja, det får man säga.
Hans brorsa,
jo.
Kanske lite intens, eller?
Ja, men alltså, han surfar.
Hur mycket surfer du?
Vet du vad som är kul?
Ja.
Att hans, den här, om ni inte har sett det här programmet så ser det. Det är alltså Tareq Taylor och hans brorsa, som inte kommer han heter. De åker till Jerusalem, går i sin pappas fotspår med sin pappa.
Ja.
Och de lagar mat tillsammans.
Ja.
Jättefint.
Ja.
Nu såg jag på Idol. Jag ser på Idol alltid, det bästa jag vet. Då är det en tjej som heter Sunny Taylor med.
Sjukt beteende, men ja.
Och hon är dotter till brorsan.
Jaha. Mm.
Där är pappan så jävla mysig. De har så fin relation.
Ja, men jag tar tillbaka.
Nej, men de har verkligen så fin relation. De har verkligen roligt ihop. De är bästa kompisar. Hon är underbar. Hon heter Sunny. Bara det. Hon är solig som fan.
Ja.
Nej, så att det är ju... men just då gjorde du en rätt som heter Maklobe.
Just det, lamm. Alltså långbakat lamm på ris, eller hur?
Ja.
Alltså, fy helvete.
Den jäveln skulle jag vilja att Tareq kommer hit och pratar om.
Ja.
Så gör jag den samtidigt som han är här. Ja. Eller innan han varit här.
Det här är en öppen inbjudan till
Tareq. Ja, alltså om någon känner Tareq Taylor så säg åt honom att komma hit. Vi vill prata om Maklobe.
Någonting säger mig att han inte lyssnar på den här podden.
Men poddar, vet han skitvillig poddar.
Ja, framförallt skiter han i vår podd.
Nej, ja, men det är inte bara vår. Jag tror han, liksom inte, han har liksom podd. Vad ska han göra det för?
Nej, verkligen.
Han mår väl bra ändå?
Ja, jag älskar honom.
Ja, han ska in. Så den ska vi också göra. Det är mycket man vill göra.
Ja, vi har också börjat nosa mer och mer på Mellanöstern. Förra rätten var ju verkligen otrolig Mellanöstern rätt.
Ja, verkligen.
Det är ju... Jag börjar känna att så här... men det har vi sagt förut, vi är trött på det här medelhavs och franska och svenska nu. Liksom, vi måste...
Jag kan inte, ja, så här, ja det är man, men, inte, så här, men man vill inte bara äta det.
Nej.
Det är det, man vill också hitta något annat.
Ja.
Och då är maklube en sån grej som man verkligen blir sugen på när man ser. För man är liksom så här, fan det där är ju bara gott.
Ja, och sättet det här lammet föll isär på liksom.
Mm.
Det där, det var så jävla vackert skildrat också, för att just den där, så här, det har man ätit när man var liten. Det är ju det man på något sätt, nu när man sliter med att laga mat från grunden till sina egna barn, mm. som egentligen inte bryr sig.
Mm.
Men in the long run så kanske de ändå kommer komma ihåg bolognesen som man stod Exakt. Med i 5 timmar, som de nu bara strör ketchup på och liksom typ petar i. Att sen, längre fram, så kommer payoffen komma.
Mm.
När de liksom känner igen de här smakerna. Så här, den här lagade farsan.
Ja.
Det är det man kämpar för.
Det är när din dotter Lena är framgångsrik på något vis. Mm. Har ett eget tv-program 2040.
Mm.
Och sen så åker hon ut i Ekerö. Det var här han stod och gjorde den här porchettaburgaren som var så jävla god.
Ja.
Och sen så gjorde han den hemma sen och smakade en piss.
Ja, verkligen. Ja, det är ju ett fint. Fin cirkelslutning.
Jag hoppas det.
Ja. Nej, men Tarik Taylor ska in.
Ja, men jag har, den här veckan har jag blivit kär i män i tv igen. Det där, man ska inte prata om det kanske, men jag har blivit en till man jag är kär i tv nu.
Ja, det är inte säkert på att vi behöver, det behövs mer män nu.
Nej.
I vår podd.
Nej, jag kan berätta om honom nästa vecka. Det är en man som har ett program nu som jag kommer prata om nästa vecka.
Ja, okej.
Okay. Jag portionerar ut min kärlek till olika tv-män.
Ja.
Det måste jag kanske göra. Jag kan inte bara bränna av alla på en gång.
Nej, nej, du får faktiskt hushålla.
You know what really grinds my gears?
Jag är inte först på bollen med att störa mig på det här, tror jag. Men jag, en sak som jag är så fruktansvärt trött på,
mm-hmm.
och som är helt nytt ändå, på något sätt, det är att vi äter jättemycket sushi hemma.
Mm.
Alltså vi köper jättemycket takeaway sushi för att alla gillar det och det är enkelt och snabbt och det är hyfsat nyttigt ändå. Men det är att man numera, att jag numera beställer sushi och säger utan rostad lök.
Att det finns så många som har rostat lök på.
Men det är sjuka.
Ja.
Det är som dill på pommes frites.
Ja.
Så går du på... Jag har 2 olika hamburgareställen i Gamla stan som har fucking äcklig dill på sina pommes frites. Varför skulle jag vilja ha dill? Varför vill jag att mina pommes frites ska smaka kräfta? Nej, men det är så jävla dumt. På samma sätt så är det nu liksom... Och det här kommer jag ihåg att hon, som är jättebra i P3, Babs, som jag tycker är jätterolig, pratade om någon gång. Att hon så här, man får en helt jävla tunnbrödrulle på sin sushi nu för tiden. Och det är verkligen sant.
Alltså, ja, det är så här, fan sant.
Det är mayo, det är rostad lök, det är liksom olika guckor. Det är liksom, sushin ligger gömd under ett lager av tunnbrödrulle. Ja. Det är inte okej. Okay, alltså. Jag vill ha... Det är en sjuka.
Jävla intressant. Det är fan när jag säger det. Så just rostad lök tycker jag också passar ju som minst av allt.
Ja, och jag säger liksom nu när jag ringer och beställer så säger jag så här. En torrbitar sushi utan rostad. Jag säger det passivt aggressivt.
För ganska att aggressivt som markera, säger så. Utan.
Ja, utan rostad lök.
Ganska aggressivt.
Liksom så här, är ni med nu på att det inte ska vara någon rostad lök? Jag vill inte komma och hämta den här.
Det är inte passivt aggressivt.
Nej, det är rakt, rätt över disk aggressivt. Ja. Ja, men då får det vara det.
Ja, 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 men det ska inte vara på.
Och jag vet inte, jag tänker så här, du har sett dokumentären, den otroliga dokumentären Jiro Dreams som sushi. Liksom. Han vrider sig i sin ena fot som han har i graven ändå. Den vrider han ju på. Om han skulle få höra att vi i Sverige har rostad fucking lök på alla våra sushibitar, så skulle han ju dö av skam. Han skulle begå harakiri med sin sushikniv. Pang ner i tunnelbanan i Tokyo. En jävla sushikniv rätt in i bröstkorgen bara.
Nej, men
jag lämnar jorden.
Intressant. Jag har inte tänkt på det, men jag har verkligen tänkt på det.
Ja, nej, men vi måste få ett stopp.
Ja, det slutar nu.
Det slutar nu.
Fy fan. Ja, men det där är...
Ja, men sen gå till Sushi Show och så här, be om rostad... Du skulle bli utkastad, såklart.
Jo, men då kanske om de skulle ha det till någonting, så kanske det är till någon... Då har de kanske rostat en lök.
Ja, ja.
En riktig lök och kanske gjort någon... Om det kanske är en lite köttigare fisk.
Ja.
Som de har testat med någon... Ja, du vet, I don't know. Men,
ja, men lök,
det här är inte, det här är burk.
Ja, men ja, det här är ju som ful burk.
Ja.
Alltså den här stora plasthinken som man köper med rostad lök.
Man tar näve och kastar på hela 12 bitar sen. Så.
Nej, och det är så typiskt också... Det är väl inte typiskt svenskt, men USA, amerikanerna gör också alltid det. Om man går och käkar nachos, om man går och käkar tacos i USA, liksom, så ligger ju allt under ett stort liksom bara täcke av ost. Ja. Liksom. Det är fruktansvärt. På samma sätt har vi svenskar nu förstört liksom, svennepizzan är ju också helt så här, och sushin har blivit liksom någon sorts jävla
kebabrulle, vad sa du? Nej.
Rostad lökfest liksom.
Det är jävligt märkligt hur det kommer också från ingenstans. Det är ingen som har bett om det.
Nej. Jag fattar inte hur det började eller var.
Men rostad lök tycker jag är vidrigt generellt. Vad är det ens? Är det bara som så här typ liksom frityrsmet som är smaksatt med lökpulver typ som de,
ja,
har liksom.
Ja, men typ.
Det är ingen lök i den.
Nej, det är
ingen lök.
Alltså jag tycker det funkar ju på en räks, en, ja, riktig grisig liksom mackkorv med räksallad och rostad lök. Det funkar ju, måste jag säga.
Jag tycker det smakar som en gammal bil luktar.
Ja. Ja.
Jag gillar inte det.
Faktiskt.
Det är så här,
bra liknelse.
Gammal Saab.
Ja. Men man skulle, om någon av våra lyssnare vet liksom hur det här uppkommit, ja, vem som har börjat med det, vem är den skyldige? Vem var det som kastade?
Ja, vem var det som kastade
löken?
Lökturken.
Ja, han måste hängas ut. Eller hon.
Ja.
För det är en sak som måste bort bara.
Ja, ja, det kan vi båda två se till så att folk slutar med. På något vis. Vi får vara aggressiva mot folk som håller på med det bara.
Sluta kasta lök på sushin.
Ja.
You know what really grinds my gears?
En annan grej som jag tänkt på. Men det är också så här, man letar ju alltid efter bra ställen runt där man bor liksom.
Mm.
Och jag har verkligen, vi har jättemycket olika thai-ställen runt om oss. Jag tycker ingen är bra.
Nej.
Alltså det är dåligt. Det är liksom inget tryck i smakerna, det är slabbigt, det är liksom pad thaien, liksom det, ja, degiga nudlar, det är bara en gröt, liksom en pad thai-gröt. Det är inget bra stunds.
Uppgivna
liksom.
Smaker med grund på liksom kokosmjölk.
Ja, ja, men det är liksom, ja, inget kul alltså. Nej. Men så testade jag ett ny då som ser ut som en bygghutt in i en skog. Alltså ett skjul.
Ja, som ligger ute i Enskede.
Som ligger ute i Enskede. Vid Sockenplan ungefär. Ja. Vid Enskede IP.
Ja, okay.
Och det ser ut som att en uteliggare sover där. Alltså det ser för jävligt ut. Mm. Det är bara en liten lucka i väggen, en graffitisprayad, ja, skjul.
Men är det typ i rondellen där nere, eller?
Nej, lite längre upp mot Sportstugan och mot Svedmyra. Ja, okay. Men så jag testar det här nu då, så ser jag om det är liksom, jag har inga höga förhoppningar. Det var svinbra.
Aha.
Och då har jag kommit att tänka på att den bästa thaien, den kommer från skjul.
Ja, ja, det håller jag verkligen med om.
Den kommer inte, ja, från liksom bookhouse eller thai bookhouse eller så här, som ligger i byggnader, utan den bästa thaien kommer från skjul. Mm. Det slår aldrig fel.
Nej, för där tror jag ofta handlar om att det är samma person som står och lagar. Jag tror att det är en liten business med någon, liksom, ofta kvinnor ju. Som lagar thai-mat i Sverige.
Mm.
Och så står de där och så är det samma person varje gång och de kan sin skit. De har liksom inga sittplatser de måste tänka på. Det är inte, nej, massa människor som de kan laga mat och göra dem bra på.
Exakt, det är nog det, för det tänkte jag också på. Fokuset där ligger på att maten, det är inte massa servis, nej, eller, nej, bord eller alkohol eller,
nej,
lokalen ska vara fräsch eller någonting. Det är ett fokus. Det är de här wok-hålen med folie runt liksom för att hålla stänket borta och värmen och vad det nu är för. Men man ser så här, här jobbar vi med mat, ingenting annat. Mm. Nej, det slår aldrig fel.
För när jag bodde i Skärmarbrink så fanns det en liknande kiosk, lite skjul, ner mot Blåsut, ner mot tunnelbanan, som jag inte ens vet vad den heter, men den ligger liksom, ja, vad heter det, Sofielundsplan där nere. Mellan Sofielundsplan och Sunderbana. Där ligger en liksom liten kiosk.
Just det, ja, det vet jag vilken,
ja, den är också skitbra.
Ja, du ser.
Ja, alltså det är också så här, det ligger egentligen ingenstans. Fast den är ju, vad är det för plats att ha istället på? Alltså,
ja, nej.
Men den är ju också så här fantastiskt bra. Och det är också det skjultänket.
Ja.
Det finns ju det skjulet som ligger på Odengatan. Som också är en väldigt känd för att vara bra thai.
Okay.
Den är inte så bra.
Aha.
Nej, det är för många som har upptäckt den.
Undantaget blir det, som bekräftar regeln.
Ja, men det är för populärt. Det ligger mitt på Odengatan.
Ja, ja.
Det är liksom det, så här, det står det 8 stycken Uber Eats-killar och väntar hela tiden, plus en kö på 20 meter.
Ja.
Och de bara kastar ut saker och liksom ihopklibbar det även nudlar. Och det liksom, men det har varit hypat tidigare.
Ja.
Men det där är intressant, tycker jag. Det är bra. En bra iakttagelse att det är så.
Bästa thaien finns i skjul.
Bästa thaien finns i skjul.
Nej, men jag har mina måndagar. Det är ju nästan återkommande. Mm. Och jag vet väl egentligen varför mina måndagar blir som de blir, måndagmorgnar. De blir ju piss för att, alltså, mina stora barn kommer till mig på fredagar.
Mm.
Och sen har vi liksom en maxad helg. För då har jag inte träffat dem på en vecka, så då vill man liksom blåsa på. Det ska vara mys och det är gött. Och det är härligt och de får vara uppe sent. Vi somnar en jävla hög i soffan framför liksom Indiana Jones. Och det är skithärligt, skitmysigt. På söndagen går de lägger alldeles för sent för att vi har vänt på dygnet under helgen.
Ja.
Och sen ringer klockan 06.30 på måndag morgonen. Och det är liksom, alla är pisströtta, jag är pisstrött. Vi ligger liksom bak i hela roddet i lägenheten.
Alltså, så det är bara en jävla...
Det är liksom bara kaos. Ja. Den här morgonen är liksom inget undantag. Jag går upp i förväg för att försöka preppa frukosten. Vi gör, jag och Lisa är på någon sorts jävla astråkig diet nu. Så vi äter bara smoothie och ägg till frukost. Äggen spricker givetvis. Eftersom jag gör fel på måndagar. Det är liksom, det bara kokar ett stort skum. Mm. Så hela induktionshällen...
Ja, det är fan deppbensinen i världen.
Ja, och induktionshällen stänger av sig för att den blir helt blöt.
Pip, pip.
Ja. Och sen så ska man skala äggen och det rinner ut varmt vatten på ens fingrar. Kokvatten som har tagit sig in i ägget. Och man äter
lufthålet så... längst ner där när man har sprukt.
Ja, och ägget ser ut som så här, du vet, så här skumisolering. Så här, bubblig skumisolering som man sitter och äter så här helt äckligt. Jag smoothie-blenden, alltså det blandas inte ordentligt, så jag bara snabbt stänker ner en gaffel för att bara ta bort, och gaffeln fastnar i portellen och det sprutar ut smoothie över hela fucking köket. Där kommer också då Lisa och Viggo upp. Viggo har vaknat, han måste ha sin välling snabbt. Vällingen gör vi då fort som djävulen, liksom blandar, slänger ihop, proppar i hans käft i soffan. Då har jag satt på locket snett. Så att all välling bara dränker hela hans face. Han bara hosta och liksom kräkas upp välling. Hela tröjan är liksom dyngsur. Jag måste göra om vällingen. Båda mina barn äter olika frukost.
Ja, klart.
För att krångla till det så äter den ena flingor med mjölk. Den andra äter rostad macka med skinka. Liksom fem olika frukostar ska göras. När det här sen är över då och alla har fått sin frukost, då är det min tur. Då måste jag gå på muggen. Ja. Då har druckit mitt kaffe och då måste jag ha mina 10 minuter av, som vi har pratat om förr. Pappaskitningen, den måste ske. Och den får man göra när man andas ut och alla har fått i sig frukost. Och så. Och då är jag så jävla liksom, i behov av de här 5-10 minuterna att inget får störa mig då.
Nej.
Men då kom min son in och undrar om hans fotbollshandskar är. Och då blev jag så jävla liksom irriterad. Så jag ställer mig upp mitt i akten. Och liksom trycker ut honom ur badrummet. Och liksom skriker och låser dörren om mig. Och då känner jag bara så här, det här är mina måndagar. Jag sätter mig ner på muggen igen. Och så läser jag DN på telefonen. Och så ser jag att... det här är bara som en olika liv liksom. Och så läser jag om att Silvio Berlusconi är i någon rättegång för att han har haft bunga-bunga-fester. Vet du vad en bunga-bunga-fest är? Ja, men det är hans dekadenta liksom, Dionysos-fester. Där han har liksom strippor som utklädda till nunnor.
Bunga-bunga.
Ja, och det är liksom bara unga. Det är, liksom, det är, som, det är så fruktansvärt bedrövligt. Ja. De står i någon jävla palats på italienska Rivieran. Och liksom med horor.
Ja, och de står med liksom mentala palmblad och liksom så här, och fläktar honom så att säga. Ja. Nakna.
Någon av de här stripperna hade tydligen också varit utklädd till Barack Obama.
Stod det igen.
Ja. Men han är ju, det är ju rättegång nu, för någon har ju vittnat och den som vittnade dog ju av förgiftning av oklara anledningar. Så att det är ju förmodligen då Berlusconis maffia som har då dödat vittnet liksom. Det är fruktansvärt.
Ja.
Och det är inget man ska skoja om liksom.
Nej,
men jag tänkte bara så här, mina måndagar är så långt från bunga bunga fester man kan komma.
Det är så långt ifrån.
Det finns ett långt streck här till bunga bunga fester där, mina måndagmorgnar där. Och det var bara blev väldigt påtagligt när jag satt där och liksom hade också när man måste avbryta
sin skitning.
Det är inte bra.
Men då kan man också tänka, gud vad skönt att mina måndagar ändå är så här. För det är, de här bunga-bunga-festerna är inte man vill vara heller.
Nej.
Så, att, så här, det där är ju livet.
Om man får välja mellan bunga-bunga-fester och pissmåndagar hemma i Enskede.
Om man får välja mellan bunga-bunga-fester och att stå upp och skita i Enskede och kasta ut sina söner. Alltså väljer man Enskede ändå.
Ja, gör man verkligen det? Ja.
Jag vet inte fan, vill du hålla på med italienska horor?
Nej, det vill jag absolut inte. Men jag skulle inte dö av en trip till Italien.
Nej, absolut. Men det kan man göra ändå.
Ja.
Det kan du göra efter du har torkat i arslet, kan du åka i Italien.
Ja, men jag bestämde också att den första... Lisa och jag har inte varit på en weekendresa på 4 år eller någonting. Men vår första ska gå till Rom.
Ja, det blir Rom. Ja, det är bra val, tycker jag. Rätt val av stad att åka till.
Liksom jävlar, bara åka dit, söka upp de bästa restaurangerna. Liksom de som Benjamin Ingrosso pratade om. Han hade väl en lista där som var, bara ta torsdag till söndag i Rom med kvinnan man älskar. Kan du tänka dig något Fy fan vad mysigt.
Ja, det, för mig är det Rom och Paris som gäller.
Ja.
Paris är inte tråkigt.
Jag har aldrig varit i Rom. Bara en sån sak.
Ja, bara det. Alltså det är ju...
Ja, men vilket det, det är ju, jag kan tänka mig att det är helt otroligt.
Det är ju gränderna i Rom, va? Ja. Det går inte att tröttna på hur Rom ser ut.
Nej.
Tycker jag.
Nej, jag längtar redan. Fast jag vet inte när det kommer ske. Förmodligen jättelångt kvar. Men en vacker dag. Mm. Var vår egen lilla bunga-bunga-fest på hotellrummet. Nej, fy fan, vilken gubbig kommentar.
Den där klipper bort.
Den klipper bort. Den klipper
bort. Du kommer sluta med att du står skitande och så kastar du ut henne också. För du äter någon dålig. Du har fått för dig att du ska äta något jävla, någon komage i Rom. Och så, ska, ja. Så sitter du och skiter i tre dagar.
Tripo. Eller vad heter det? Tripa. Ja. Nej, men bästa tajen finns i Skjul. Bunga bunga fester är fel.
Det är jättefel.
Det summerar vi.
Och nu som sagt, det här är ett avsnitt av misslyckande då, kan man ju säga.
Ja.
Men i grunden så har vi en porchetta burgare
ja.
Med en spetskål som har fått droppat grisfett på sig.
Ja.
Och massa sriracha mayo.
Ja.
Som är skitgod, rätt.
Ja.
Och Jerka kommer lägga ut den här tutorialen. Ni ser den här, för ni lyssnar på den nu så kommer ja. Ni se den nu.
Mm.
I helgen så kommer det komma en liten tutorial.
Bara
ett sätt att visa hur man binder. Eller ska orka det? Eller ska vi bara visa? Gå in på Babish.
Ja, gå in på Babish.
Nej, jag kommer skicka upp en story. Bara hur jag bara binder ihop en och gör
ja.
En bra.
Ja, gör det.
Om inte du hinner själv.
Det gör absolut inte.
Nej, det gör inte. Du ska väl stå upp skiten.
Det är så det ser ut. Ja. Det är så det ser ut.
Hörrni, vi säger tack så mycket för den här veckan. Och nästa vecka så blir det Tommy Mulemäki. Liha Niko.
Din landsbroder.
Hans kötträtt där som är så fin. Den ska vi, jag vet vad han är också från Katrineholm. Och jag är delvis därifrån. Ja. Jag gick i gymnasiet där.
Ja, okej.
Okay. Vi gick och gått till samma gymnasium, jag och Tommy.
Aha.
Mulemäki. Han är dock bara 7-8 år äldre. Men, men så är det.
Spännande.
Så det finns en liten koppling där till oss.
Också en potentiell gäst någon gång kanske.
Ja, nej.
Nej.
Det tycker jag inte.
Nej, men alltså han hade också någon, jag slutade följa honom på Instagram för att han hade en hashtag som heter Never Not Running.
Jo, men jag...
Då kände jag, det här har inte jag plats för i mitt
men
liv.
Men det ska jag säga dig.
Laga mat. Lägg inte upp löpningsgrejer.
Vet du vad det bästa jag vet med honom? Och Daniel Lindström och gänget. De springer ju 2,1 mil om dagen typ. Följer jag. Jag var ute och sprang en halvmara igår ju.
Mm.
Gick inget bra.
Nej. Att du ens gör det är ju per definition bra.
Men det kan vi ta nästa vecka. Det var en lång historia.
Varför gick det inget bra då?
Ja, men jag höll på att simma och dö.
Aha. Ja. Okej. Okay. Det får du berätta om nästa vecka.
Hem, från Djurgårdsbron. Mm-hmm. Jag springer också på Djurgården för det är Daniel Lindström och gänget. Och Mulemäki.
Du vill vara med i det gänget?
Ja. De är också sponsrade av Adidas.
Ja, det vill du också vara.
Ja.
Mm. Ja. Ja, men kul. Du får berätta om nästa gång.
Ja, vi hörs nästa vecka. Gör den här parkettan jävligt. Så här, det kan vi göra som uppmaning till lyssnare. Gör porchetta ordentligt och visa oss hur en jävla porchetta ska rullas och se ut.
Mm.
Och så hashtaggar ni oss. Hashtaggar, ni ättar oss på Instagram så vi kan se och lägga upp i vårt flöde på perfekta porchettas.
Yes.
Det tycker jag är viktigt att ni gör.
Verkligen. Och tack för att ni lyssnar och har tålamod med mina tutorials. Jag ska försöka göra dem lite mer jobbade framöver.
Vi hörs.
Hej!
Puss och kram.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.